God kväll och välkomna. Vi behöver stilla oss ett ögonblick i bön, så vi kan bara stanna upp inför Herren. Jesus, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att vi får mötas i ditt namn. Här vi ber för de versar och de tankar som vi ska dela ikväll. Jesus, vi ber att du vidrar oss. Tack för alla vittnesbörd och allting som vi har fått höra. Och tack för din trofasthet. Tala till oss idag, Jesus, på ett underbart sätt. Amen. Första krönikeboken, dels kapitel 4 och vers 10. Och jag tror att delvis på grund av en viss bok som kom ut för ett antal år sedan, så är det många som säkert är bekanta med de här verserna. Det är nämligen om Jabes, han som bad till Herren. Det har kommit ut många böcker, men det är en i synnerhet som har blivit väldigt populär. Jag vet inte om det finns översatt till svenska också, den här Jabes bön. Jag tror nästan det, men jag är inte säker. Men i vilket fall så ville jag titta lite grann på de tankarna, eller de versarna rättare sagt. Så första krönikeboken 4 och versarna 9 och 10. Och det här är alltså första krönikeboken. Och jag vet inte, för er som har försökt att läsa Bibeln från pärm till pärm, så vet ni att med handen på hjärtat, ärligt talat, så kan det vara ett svårt ibland när man hamnar i de här släktregistren. Det är sida upp och sida ner av namn. Den var son till den och den, och den födde den och den, och så vidare. Och det kan vara jobbigt. Men samtidigt är det otroligt, därför att jag ska inte gå in i detalj på detta nu, men vi får höra väldigt mycket kritik runt omkring Bibeln och Bibelns trovärdighet. Men faktum är att den trovärdighet som Bibeln har är så långt mycket större än något annat dokument som finns från den här tiden. Alltså den är extremt väl, ska vi säga, underbyggd. Och de här släktregistren är en av de sakerna, alltså. Men det var bara en parentes. Första krönikeboken 4 och verserna 9 och 10. Och efter en lång, lång sån här lista så är det helt plötsligt så stannar den helige ande upp och säger någonting. De andra har inga kommentarer. Det är bara den och den födde den och den och den och den är son till den och den. Och helt plötsligt så stannar han upp här och då står det så här: men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, för att jag har fött honom med smärta, sade hon. Jabes ropade till Israels Gud och sade: o, att du skulle vilja välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du skulle vilja göra så jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det ske som han bad om. Vi ska läsa en vers till. Nej, det gör vi inte. Vi väntar med den. På grund av sammanhanget. Men jag tänkte på hur vi som människor, oavsett vilka vi är, och vi hade ett litet samtal här tidigare idag, några av oss, om hur olika vi är. Vi skrattar åt det här, hur vissa människor är spontana och andra ordningssamma och det ena med det andra. Men det är sant. Men oavsett vilka vi är så har vi ändå den här tanken att vi vill på något sätt få ut så mycket som möjligt av det här livet. Och jag vet att det fanns såna här skyltar, för ditt översatt till svenska. Det stod så att den som dör med mest leksaker vinner. Med andra ord, att om jag har skaffat mig så mycket prylar som bara är möjligt, ja, då har jag på något sätt lyckats i livet. Alla tänker inte så, men många tänker så. Många är med i det här racet på något sätt att skaffa sig mer och mer materiella jordiska ting. Men det spelar ingen roll. Det är intressant att se beroende på vilken ålder man är, men när man studerar unga människor, man studerar medelålders människor, man studerar äldre människor, att de har naturligtvis ett väldigt annorlunda perspektiv på livet. Men man har ändå de här tankarna utifrån det perspektivet, liksom hur man ska få ut så mycket som möjligt av livet. Och jag tror att en av de saker som skrämmer oss, det är egentligen att tänk om jag slösar bort mitt liv. Och jag menar, hur många människor kan man inte säga har slösat bort sitt liv? Men det är en definitionsfråga. Därför att den här världen har ett sätt att se på framgång. Gud har ett annat sätt att se på framgång. Om vi tittar på de missionärer som kyrkohistorien har låtit oss få inblick i, läser böcker och så vidare, biografier, så ser vi att de var inga framgångsexempel ur ett affärsmässigt sammanhang. Tvärtom. Men de var ändå vad vi skulle säga för, eller kalla för vinnare. Därför att de vann, eller vinner om vi nu lever idag, ur evighetens perspektiv. Och det är det som är det viktiga. Men vi tänker många gånger rent världsligt, okej, tänk om jag slösar bort mitt liv. Jag har spenderat si och så mycket tid på att göra det här och det här. Det var en period i mitt liv, jag hade ett speciellt jobb, jag var på en speciell plats. Så jag tyckte liksom att jag gjorde absolut ingenting under den perioden. Jag jobbade i och för sig, men det var, men sen nu när man ser tillbaka på det så tycker man att, det var ändå någonting som Gud gjorde där. Det var ändå någon förberedande aktivitet i ens hjärta, i ett sinne, som gjorde att man sen på något sätt blev mer effektiv i det man gjorde och så vidare. Men jag tänker på hur vi kan ibland vara rädda för att slösa bort våra liv. Och vi kan titta eller se tillbaks på vad vi har gjort eller inte gjort. Och mer eller mindre få panik. Liksom man tänker att wow, jag borde ju ha gjort det här. Och varför fattade jag det här beslutet? Och nu lever jag i konsekvenserna av de här sakerna och så vidare. Men det finns några härliga bibelställen som har blivit mina favoritversar under åren. En i Gamla testamentet, Joel 2:25, hur det står att Herren ska ersätta åren som gräshopporna har ätit. Det vill säga, Israel levde i olydnad till Gud och hans bud. Och de levde också i konsekvenserna av sin egen synd. Och en av de konsekvenserna var att gräshoppsvärmar hade kommit in och ätit upp skörden. Och nu hade de omvänt sig, men de hade bara tomma fält. Men Gud kommer in och tröstar dem och säger att ni ser tomma fält, men ni har omvänt er och vet ni, jag är fortfarande för er. Jag älskar er fortfarande. Jag visst har er synd och olydnad fört med sig konsekvenser. Men jag vill ersätta de här åren. Och jag tycker det är så underbart, för att här säger han att jag ska ta allt det här som ni nu har förlorat. Och nu ska jag ge tillbaka det. Jag ska ge tillbaka det på något sätt som är övernaturligt, som ni inte förstår. Och samma princip hittar vi i Nya testamentet. Romarbrevet 8:28. Står att han låter allt samverka till det bästa. Och ibland har människor tänkt att, ja visst, den här versen säger i princip att det spelar ingen roll vad jag gör med mitt liv. Jag bara gör vad som faller mig in i stort sett och sen fixar Gud resten. Det är inte det som den versen betyder. Men det betyder att om jag av någon anledning har ställt till det i det här livet, och det har vi allihopa på ett eller annat sätt i något mått, ja, då när vi kommer till Gud och börjar att tänka med honom och börjar att vandra med honom igen, ja, då har han lovat att ta också dessa misstag och på något sätt använda det till hans eget förhärligande och till vår tillväxt som kristna. Och jag tänker på den här boken som pastor Stevens skrev för många år sedan, failure is never final with God. Alltså att misslyckande är aldrig slutligt med Gud. Med andra ord att liksom ibland så permanentar vi oss i ett misstag. Och vi säger att, ja visst, så här är det. Jag kommer liksom inte ur detta. Men det är inte slutligt med Gud. Därför att han vill göra vad Joel 2:25 säger. Han vill göra vad Romarbrevet 8:28 säger. Och jag tänker på hur komplext livet är. Vi ser oss lite grann runt omkring. Och så tänker vi lite grann hur olika. Varför har en person vissa förutsättningar och en annan person inte? Vi kan titta på hälsa till exempel. Vi kan titta på vilket land vi är födda eller bor i. Vi kan titta på ekonomiska förutsättningar och förhållanden. Och det finns så många olika. Och jag tänker på hur en person jag träffade en gång med judisk bakgrund som berättade om hur deras föräldrar var på det sista tåget ut ur Österrike innan landet stängdes av nazisterna. Och de lyckades sedan fly vidare till USA och blev bosatta där. Och de som försökte ta sig ut med nästa tåg kunde inte ta sig ut och hamnade förmodligen i ett koncentrationsläger. Och man tänker liksom att ja, någon tog sig vidare, någon tog sig inte vidare. Någon får cancer, någon har inte cancer. Någon har oerhörd framgång i sitt företag, någon gör konkurs. Det är så oerhört olika förutsättningar vi lever under. Och vi försöker på något sätt med mänskliga medel, ibland kanske politiska, skapa rättvisa system. Men även i de så kallade rättvisa systemen så uppstår ändå de här konstigheterna. Och vi kan aldrig riktigt fatta. Och många gånger vänder sig människor till Gud och säger att, men kan du verkligen vara en rättvis Gud? För att jag måste gå igenom det här och de måste inte gå igenom det här. Och det är intressant att se hur också människor har så olika attityder. Det finns de som verkligen har anledning att klaga, men gör det inte. Och så finns det de som egentligen tycker man inte har någon anledning att klaga, men gör det hela tiden. Och det är på ett sätt ett mysterium. Men jag tänkte på den här mannen, Jabes. Och det står här att han var i vers 9 mer ansedd än sina bröder. Och det här ordet för ansedd, eller ofta när Bibeln talar om att vara ansedd i Gamla testamentets tid, så handlade det om att en person var en stridsman. Alltså att man hade stridit. Och det här skrevs under den tid då Israel hade kommit in i löfteslandet och hade liksom börjat att lägga under sig det här landet som Gud hade lovat dem. Och det är möjligt att han hade utmärkt sig i familjen som en duglig stridsman utöver vad bröderna hade gjort och så vidare. Men det står senare här att i vers 10 att fortfarande i vers 9, att hans mor hade gett honom namnet Jabes. Och Jabes, som många av er känner till, det betyder faktiskt smärta, bokstavligen talat, eller sorg. Och så säger de här, för jag har fött honom med smärta. Och jag vet att många har skrivit böcker om det här. Många har kommenterat runt det här. Och man har försökt att förklara vad det här egentligen betyder. Men faktum är att jag kommer också försöka göra det idag, men faktum är att vi vet inte exakt bakgrunden här och så vidare. Men uppenbarligen är det så att förhållandena här var inte bra. Och jag vill föreslå ett par olika saker som är tänkbara scenarier vad som han egentligen kan ha, eller vad situationen egentligen kan ha varit. Det ena, det är att fadern står inte nämnd. De andra, i de tidigare fallen och fallen efter, så står ofta fadersnamnet med. Och det är intressant att se att vad som hände ibland, det var att om en person gjorde någonting, en speciell synd exempelvis, så kunde det vara så att man blev, alltså man drog vanära över Israel. Och på det sättet så nämndes inte namnet. Och det här var ju tempelförteckningar. Och människor bar ju det här familjenamnet. Och ni vet liksom att man har ett namn. Du till exempel har ju ett namn som klingar väldigt. Vissa förväxlar dig med olika kända personer och så vidare. Att vi kan ha ett namn som människor förknippar med någonting. Och det kan vara positivt eller negativt. Liksom att jaha, du är släkt med dem och dem eller den och den och så vidare. Men här finns fadern inte nämnt. Och det är möjligt att det var så att han och familjen bar den här skulden. Alltså för någonting som hans far hade gjort. Och han stod inte upp nedskriven i det här registret. Och att han på det sättet, han och familjen, liksom levde i den här vanäran. Så fort man såg dem så visste man att det här var den här personen och så vidare. Och förmodligen, den andra saken jag vill föreslå, han var förmodligen fattig. Därför att landlös i bemärkelsen att eftersom fadern inte står nämnd så är det högst troligt att han hade inte det här faders namnet, och då hade han heller kanske inte alltså alla i Israel fick ju i löfteslandet ärva en bit mark. Och det här är tänkbara anledningar till att vi läser vad som står i vers 9, att han levde på något sätt i skam, hans familj var förknippad med någonting och han var kanske landlös. Han hade inte fått en del i Israel. Men nu ber han en bön i vers 10. Och när man tittar på den här bönen så tycker man på ett sätt att men den är ju rakt igenom självisk. Liksom. Det är bara mig och jag och så vidare som vi ser. Men faktum är att många gånger när vi som troende, när vi känner oss helt och hållet hjälplösa, då kan vi inte be på ett mycket annorlunda sätt. Jag menar, ibland det är så fint och vi ska tänka på andra och så vidare. Men när vi är där i stoftet, liksom, när allting har gått fel, när allting är jobbigt, när allting liksom har gått snett på något sätt, ja, ibland så vänder vi oss liksom. Det är jag inför Gud. Och jag säger liksom, Gud, gör någonting. Men det låter så fint att vi ber för andra och så vidare. Men så jag tror inte att vi nödvändigtvis behöver se Jabes här som en självisk person. Utan snarare som en väldigt behövande person. Han var i en situation där han hade insett att han var helt och hållet hjälplös i sig själv. Och han behövde Gud 100%. Där var han. Och vi kan titta bara här kort på de här olika sakerna. Nummer ett står det här att om du ville välsigna mig. Välsigna här barak i hebreiska. Det är liksom upprepat två gånger. Ordet står två gånger i rad. Och vem vill inte bli välsignad? Välsignelse är egentligen motsatsen till förbannelse. Alltså när jag blir förbannad så blir jag avskuren från Guds välsignelse. Jag är på en plats där jag av någon anledning inte blir nådd av det som Gud har tänkt och förberett för mig. Det är egentligen det. Men att vara välsignad, det är egentligen att, okej, jag tar emot det som Gud egentligen önskar att ge mig. Och jag tänker på, om vi för över det här i ett nya testamentligt perspektiv, så i Efesierbrevet 1:3 så står det att vi, de troende, är välsignade med alla himmelska välsignelser. På grund av Kristus, vi bär hans namn, så är han välsignad med allt av fadern. Hans namn är upphöjt över alla andra namn. Han har fått allting. Han ärver allting av fadern. Men vi är i honom. Som andra ord, det finns inte en välsignelse som Kristus har fått av sin fader som inte vi har fått som troende, därför att vi är i honom. Det betyder inte alltid att vi upplever dessa välsignelser 100%, därför att vi är så begränsade i våra tänkande och vi många gånger liksom känner inte det här, och vi lever i en värld som är fallen och vi har en syndanatur och det finns en djävul och hans demoner som är ständigt emot oss, och det är en strid. Så det kan tyckas lite utopiskt när vi säger att alla välsignelserna är våra, men de är det verkligen, ställningsmässigt. Och det är där vi växer, det är där vi lär oss att i vår vandring mer och mer sätta våra sinnen på det som är där ovan, i Kolosserbrevet 3, 1 och 2, och inte på det som är här nere. Och när vi lär oss att göra det, ja, då upptäcker vi också mer och mer vad som är vårt. Så Kristus har sannoliken inte dragit skam över oss. Fadern har verkligen, vi bär hans namn. Jag tänker på det här hur de kristna började att kallas för kristna. Därför att de bär ju namnet Kristus. De är efterföljare till Kristus. Och sedan så nästa sak här i vers 10. Så säger han att utvidga mitt område. Rabba i grekisk. I grekisken säger hebreiskan. Utvidga. Att öka. Att öka inflytande. Och jag funderar på det många gånger ibland. Liksom hur Gud vill använda oss. Vi har talat om det här många gånger. Ibland så känner vi oss så begränsade liksom. Vi är kanske på en arbetsplats eller vi är någonstans. Vi känner inte att vi är använda av Gud. Vi är så begränsade. Men Gud har gett oss en plats, en sfär att verka i. Och han vill utvidga den här. Han vill liksom att vi når ut mera än vi gör. Och han är villig att göra det. Och jag liksom, han tänkte, välsigna mig. Allt det som du har gett Israel, ge också mig detta. Och sen säger han, att utvidga mitt område. Jag vet att på grund av att jag är så begränsad. Jag har inget land. Ingen arvedel. Jag bär inte min faders namn här. Därför att han av någon anledning kanske drog vanära över Israel. Vad det nu kan ha varit. Men han säger, och jag har inget inflytande. Men jag vill ha det. Och du kan ge mig det. Och det ber han om här. Att utvidga mitt område. Och sen säger han här det tredje. Låt din hand vara med mig. Låt din hand vara med mig. Och i Psaltaren 139 så har vi en underbar, inte bara en underbar vers, utan ett underbart kapitel. Där psalmisten beskriver hur vi omöjligen kan fly bort ifrån Guds närvaro. Det är skrivet ur ett gammaltestamentligt perspektiv. Hur mycket mer kan inte vi ta till oss de tankarna och säga att det är sant ur ett nya testamentligt perspektiv. Fantastiskt. Vi kan inte fly undan hans närvaro. Låt din hand vara med mig. Och är det inte det vi vill? Att vart vi än går så är Guds hand med oss och leder oss. Vad vet vi? Jag menar ibland liksom när man vaknar upp till en och möter en ny dag och utmaningarna och man bara tänker, men wow. Hur ska jag tackla det här? Hur ska jag klara av den här situationen? Men vi tänker på vad han säger. Låt din hand vara med mig. Vi vill bli ledda av honom. Och sen den fjärde och sista saken. Låt mig slippa olycka och smärta. Låt mig slippa olycka och smärta. Och jag tänker på hur Hebreerbrevet 4:16 talar om nådens tron. Som vi kan gå inför för att ta emot barmhärtighet. Och det är intressant att både ordet nåd och ordet barmhärtighet står med i samma mening. För ibland tänker vi oss att de är synonymer. Och vi skulle kunna säga lite förenklat att de kanske är det. De har med Guds godhet att göra. Men det finns en teknisk definition. Eller en skillnad i den tekniska definitionen. Och det är att barmhärtighet talar om att Gud ger oss inte vad vi förtjänar. Och vad är det vi förtjänar? Jo, helvetet. Det ger han oss inte, det är barmhärtighet. Men nåden betyder att Gud ger oss vad vi inte förtjänar, det vill säga alla välsignelser, alla löften. Därför att egentligen borde vi inte ha någonting. Och Gud ger oss allt detta i rikt mått. Och nu ska vi läsa från första krönikeboken 2:55. Det är alltså bara antagligen en sida som ni behöver bläddra tillbaks. Kapitel 2 i samma kapitel, första krönikeboken och 55. Så står det så här. De skriftlärda släkter, de som bodde i Jabes, var Tiratikerna, Simatiterna, Sukatiterna, tror det skulle stå Saketterna också, men dessa var de kiniter som härstammade från Hamat, stamfader till Rekabs släkt. Jag var tvungen att läsa de här namnen också, men det står där att de skriftlärda släkter, de som bodde i Jabes. Och det är intressant att innan de här alltså de här olika släkttavlorna börjar att radas upp här, så ser vi att det talas lite grann om de här olika platserna. Det är alltså inte så att de här grejerna är i kronologisk ordning på det sättet, utan även om det står innan så är det någonting som egentligen skedde innan den här släktuppradningen här. Och det fanns alltså en stad som var uppkallad efter hans namn. Och det är intressant att se att där ser vi att han fick ett svar. Han hade ett namn. Och detta namn hade också givit upphov till en stad. Och det var inte vilken stad som helst, utan det stod att det var de skriftlärdas stad. Så på något sätt så ser vi här att Gud gav honom inte bara sådär liksom, ja, du ska få din del, tyst med dig bara liksom, jag kan inte höra dina böner. Utan verkligen, han gjorde det för att han välsignade honom. Inte bara med det nödvändiga, utan utöver. Och är inte det också Guds attityd alltid? Att göra utöver vad vi kan tänka eller bedja. I Efesierbrevet 3:20. Utvidga ditt område. Gud har så mycket mer för oss än vi någonsin kan tänka. Om vi bara vågar be den bönen. Och sen låt din hand alltid vara med mig. Han har lovat det. Han har lovat att aldrig överge oss. I Hebreerbrevet 13:5. Aldrig någonsin. Och låt oss slippa olycka och smärta i bemärkelsen att även om vi blir prövade i detta livet på olika sätt, och vi är och vi kommer att vara, vi kommer inte undan det. Men Gud har lovat i första Korintherbrevet 10:13 att han ska aldrig pröva utöver vår förmåga. Och jag tänkte lite på det också ibland, att vi är så snabba alltid att säga den situation vi är i just nu, den är på något sätt ett undantag. Vi vet att ja, men visst, absolut, är det så, Gud prövar inte utöver förmågan när det gäller alla andra och så vidare. Men just i mitt fall, och därför har vi alltid våra underbara ursäkter för varför Gud inte är rättvis just nu i min situation. Men faktum är att Gud har det bästa för oss ur evighetens perspektiv. Och jag tänkte på en annan person som jag bara får klämma in här i slutet. I Josua 14 och verserna 6-15 så finns det en annan man som heter Kaleb. Och han var 80 år gammal när han gjorde detta uttalande. Han säger att ge mig, säger han till Josua när han delar upp landet, Hebrons bergsbud. Och jag tänker liksom det, att han var 80 år gammal. Och så säger han själv att jag har samma kraft och styrka som när jag var 40 år gammal. Och är det inte fantastiskt på något sätt att tänka att när man har nått en viss ålder så tycker man att man har gjort sitt. Och ibland jag hör oss uttala det som, i varje fall inte här just nu ikväll, eller ingen som är i den åldern. Men jag har hört oss förklara. Ja, men liksom, vi har på något sätt gjort vårt. Nu är det tur, nu är det andras tur att ta över. Och man liksom vill så gärna dra sig tillbaks på något sätt. Men faktum är att han var 80 år. Och han var full av entusiasm. Och han begärde av Josua. Han sa, jag vill ha Hebronsbergs bygd. Och jag tänkte på det liksom att på det sättet så är åldern, den fysiska åldern, oväsentlig. Därför att om vi ber den här bönen så vet vi att Gud kommer att öppna sitt himmelska förråd och välsigna oss. Han har inte anseende till person i Romarbrevet 2:11. Han lyssnar på dem som av någon anledning har fått leva med den här vanäran. Ni vet liksom, någon har ett rykte, någon har fått en stämpel i livet. Du är den och den, du är förknippad med det och det. Och vi kanske är landlösa i bemärkelsen, eller lottlösa säger man kanske, i bemärkelsen att vi tycks inte ha någonting av det som den här världen har att erbjuda. Eller kanske vi har det, men i vilket fall så är det intressant att se hur Gud svarar på människors böner. Och faktum är att vi ser hur Gud gav honom detta. Och jag tycker det är så häftigt att det står just att det var de skriftlärda som bodde där. Liksom att det var inte vilken stad som helst. Utan det var verkligen en stad som förmodligen var en plats där Guds ord stod i centrum. Det är det som Gud vill. Han vill göra så mycket mer för oss än vad vi oftast tror. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna baserade på de här verserna som talar om Jabes. Och Jesus, vi ber att du fortsätter att undervisa oss runt den här mannens liv och vilka tillämpningar som finns att hämta här, Jesus. Vi tackar dig för att du är trofast. Vi tackar dig för att du gör gott till oss. Och vi bara ber här att du välsignar oss nu i ditt namn. Amen.